Jakobs brev, kapitel 2, och verserna 10 till och med 13. Så Jesaja 30, vers 18, och Jakob 2, 10-13. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna, de här verserna vi läser, de här tankarna som vi delar. Låt dem bli till välsignelse, och vi verkligen prisar dig, Jesus, för ditt ord, Jesus. Vi kan inte nog tacka dig för skapelsen. Vi kan inte nog tacka dig för allt det underbara du har gett oss. Visst, det är en fallen värld, och visst, vi har smärta, bekymmer och utmaningar i denna värld. Men vi vet också att vi suckar inom oss i Romarbrevet kapitel 8 för att få den befrielse som vi längtar efter när vi får uppståndelsekropparna. Och idag är det söndag, uppståndelsens dag. Då fick du din uppståndelsekropp för 2000 år sedan. Och du är den förstfödde bland många syskon, står det i Romarbrevet 8, 29 och 30. Det betyder att vi följer i samma ordning. Det betyder också att vi får en uppståndelsekropp som är fri från synden, från döden, från korruptionen, från sjukdomen, från allting som plågar denna fallna värld. Vi tackar dig för det. Men tills dess så lever vi med denna kropp och våra begränsningar. Men vi får tröst, vi får uppmaning och förmaning genom ditt ord. Herre, tala till oss nu på ett fantastiskt, underbart sätt, Jesus. Och låt verkligen din ande bekänna oss, Herre. Du ser vad vi behöver höra i ditt namn. Amen. Okej, ibland så ställer jag ju frågor. Och om de är pinsamma så är det ingen som vill svara på dem. Men den här frågan är inte så pinsam. Jag tror inte det. Men hur många gillar matematik? Ja, okej, okay, det är några stycken, men faktiskt minoriteten. Men ni vet, i matematikens värld så har man ju ekvationer, liksom saker. Det ordet använder vi också bildligt talat i den här världen. Att det här är en ekvation som inte går ihop, det vill säga vi har en massa komponenter och detaljer och så vidare som vi inte riktigt kan få att passa ihop. Då säger vi att ekvationen går inte ihop. När jag läste matte i skolan, jag måste säga, jag har inte något jättestort matteintresse, men jag tyckte det var rätt kul faktiskt. Och min lärare brukade säga så här till mig, alltså, jag vet inte vad det är, så här, men du räknar inte ut grejer som alla andra gör, men du har rätt svar. Och det är ju det som är det viktiga. Och jag vet inte själv hur jag gjorde det, men jag hade ju rätt svar och det var det som räknades, så jag fick ju bra då på provet. Men han var fascinerad eller förbryllad över det här, att hur gör du det här liksom? Och jag kan ju berätta för er då att jag tittade ju längst bak i bok. Nej, jag tittade inte i facit, för det här var på prov. Och jag hade bara mitt eget sätt att göra det. Men det finns ekvationer som inte går ihop. Det finns saker som är svåra att liksom få att fungera. Och så är det också i den här världen. Och vi ska tala om en sådan ekvation idag. Jag kommer till honom ett litet ögonblick. Men kan vi lära känna Gud? Är en fråga. 96% av den här världen hävdar att de tror på Gud i någon form. Tillhör någon slags religion, bekänner någon slags. Det är i princip bara i Västeuropa här som folk inte tror på Gud om något slag. Så världens religioner vittnar om en önskan och en längtan att lära känna Gud. Någon form av väsen som är högre och större än oss själva. Och vi vet naturligtvis på ett sätt vad vi tror på som är kristna och Bibeln som rättesnöre. Och Bibeln klargör två saker. För det första så säger Bibeln att vi kan aldrig fullt ut förstå Gud. Så vi skulle kunna använda ordet att Gud är ofattbar. Liksom det låter så här. Gud är ofattbar. Därför att Gud är så stor. Så att även i vår uppståndelsekropp, i full gemenskap med Gud inför hans tron i all evighet, så kommer vi aldrig fullt ut att förstå vem Gud är. Det vill säga, det kommer aldrig en dag när vi börjar att gäspa och säga liksom att nu vet jag allt om Gud. Nej, så stor är Gud. Men vi kan också se i Bibeln att Gud är möjlig att lära känna. Det vill säga, han är kännbar. Med andra ord, vi kan inte, en del människor säger ja, men liksom, Gud finns där ute och han är upphöjd och så, men jag kan aldrig förstå honom, så att jag intar en sån här passiv inställning eller lite så här ödestro liksom, Gud kanske är där uppe och har sitt finger med i spelet, men det är ingenting som jag kan påverka eller liksom förstå. Okej? Okay? Så vi har båda de aspekterna, men vad Bibeln säger, det är nummer ett, att vi kan inte fullt ut förstå Gud. Vi ska inte försöka göra det. Om ni träffar på någon filosof eller religiös person där ute och säger oh, jag har listat ut exakt vad Gud är och innebär. Liksom. Okej, okay, glöm det. Ingen har gjort det. Vi har inte ens kommit i närheten av att förstå vem Gud är. Men samtidigt ska vi inte vara falskt ödmjuka och säga vi kan inte lära känna Gud. För det kan vi. Och det är Guds uppenbarade vilja att vi lär känna honom mer och mer. Så båda de här sakerna ser vi, båda de här sanningarna är parallella, men de är inte motsägande. Så då är nästa fråga, kan vi definiera Gud? Kan vi definiera Gud? Ja, det kan vi då genom olika attribut. Därför att om vi läser Bibeln från pärm till pärm, så står det en massa saker om Gud, att Gud är kärlek, Gud är helig, Gud är och så vidare. Så på det sättet så kan man säga att vi kan definiera Gud. Men inte fullt ut, inte uttömmande. Så okej, nu vet jag allt här, jag har hittat 50 olika attribut om Gud. Så om jag bara förstår vad de är och hur de definieras så kan jag beskriva Gud. Nej, vi kan inte fullt ut göra det, vi kan inte fullt ut förstå honom. Men genom att studera de här attributen så kan vi lära känna honom mer och mer och förstå vem man är. Så förra gången så talade vi lite grann om Guds trofasthet. Att i allt det som vi gör så är Guds trofasthet som ett paraply över våra liv. Han är trofast i allting. Liksom, det här är det svåraste. Liksom. Vi kan tro att Gud är allting, men han är trofast. Lurar han inte ut mig liksom på svag is och sen när jag ramlar igenom så vad sa jag? Liksom. Gud gör inte på det sättet. Vi kanske tycker att det är så. Vi kanske tycker att Gud lämnar oss ensamma under en tid och så vidare. Men ni vet alltid hur det är. Förr eller senare så bryter han igenom. Förr eller senare så uppenbarar han sig att han är trofast. Och ni vet hur det är, liksom, vi nästan skäms. Liksom. Vi har gapat och skrikit och varit negativa och kritiska. Förstås ingen här, men jag. Liksom, sen helt plötsligt så bara, wow. Du sydde ihop allting så det blev fullkomligt och perfekt. Och vi ser hans trofasthet. Så alla attribut som Gud har beskriver hans totala väsen, hans totala karaktär. Och det betyder att vi är så här liksom, en dag så är jag arg, en annan dag är jag snäll, en annan dag är jag dum, liksom det går upp och det går ner och jag liksom betonar en liksom, om han är sån och sån liksom, har ingenting med, men nästa dag så är han kanske lite annorlunda och då är det bra. Gud är inte sån. Han uttrycker alla sina attribut lika mycket samtidigt. Men det är då som det här problemet uppstår, och det är då som vi nu ska läsa från Jesaja kapitel 30 och vers 18 och sen från Jakob 2 10-13, och vi ska tala om Guds barmhärtighet. Och bakgrunden till Jesaja 30, det är att Gud har talat till Juda, det vill säga sydriket, som hade Jerusalem som huvudstad, att om ni fortsätter på den här linjen med att tjäna de andra folkens gudar och gå bort ifrån den levande guden, då kommer det att gå er illa. Och det fanns ett hot från Babylon. Babylon hade uppstått som en stor makt och lagt sig under sig en massa andra folk. Och de hotar nu Jerusalem och Judarike. Men det fanns en annan stark makt och det var Egypten. Och nu tänker man, Egypten vill jag väl inte gå tillbaka till. Liksom. Där hade de ju varit tidigare. Men tänk på att det har passerat kanske 8, 9, nästan 1000 år sedan den tiden. Mycket hade hänt liksom. Så Egypten hade inte det där ryktet liksom, att vi kan inte gå till Egypten. Utan de förlitade sig lite grann på att om de bara hade Egypten som stöd mot Babylon så skulle allting gå bra. Och Gud säger att förlita er inte på egyptierna. Och ni vet också i den bibliska världen att Egypten är alltid en bild av Egypten är alltid en bild av världen. Att liksom när vi har ett andligt behov så lutar vi oss liksom mot världen. Världen kan svara på mina frågor. Världen har svaren. Nej, säger Gud. Jag har dem inte. Om ni försöker fly från er situation, står det i några versar innan, på snabba hästar, så har den här världen ännu snabbare hästar som hinner ifatt er. Det vill säga, det spelar ingen roll. Ni kan inte fly från verkligheten. Det enda ni kan fly till, det är Gud själv. Han är tillflyktsorten som vi alla bör fly till. Så, varför säger jag det? Jo, därför att Gud står redo på grund av sin helighet att döma Judarike genom att använda Babylon som en invasionsmakt. Och det hände också senare som vi vet. Men lyssna nu vad han säger här i vers 18. Jag älskar den här versen. Därför, och då därför, och syftar därför på? Jo, därför att Gud är god. Gud är nådesfull. Därför, det är hans karaktär, så väntar Herren på att få visa er nåd. Kan ni tänka er att Gud väntar på detta? Han vill det. Det är inte någonting som han gör så här, okej, jag får väl ge er nåd. Det han har behag till detta. Därför, nu kommer det ett därför till det, är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Alla tror att Gud är i himlen upphöjd på sin tron för att döma människor. Att han väntar på ett ögonblick att sända en blick i huvudet på någon som inte råkar göra exakt så som han vill. Men här står det att han är inte upphöjd av den anledningen att döma. Han är upphöjd för att han vill ge barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud därför att han är helig. Och när människorna går sin egen väg och inte tar emot hans nåd, ja, då måste han på grund av sin helighet döma. Men salig är alla som väntar på honom. Fantastiskt. De flyr inte på sina snabba hästar någonstans där gräset är grönare på andra sidan, utan de väntar på honom och litar på att även i domen så är han nådesfull. Nu ska vi gå vidare till Nya Testamentet och läsa några versar från Jakobs brev. Och det är kapitel 2. Och det är versarna 10-13. Så Jakob kapitel 2, 10-13. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig i allt. Vi har 10 Guds bud. Men sen fanns det en massa tilläggsbud. Och någon har räknat ihop det där att man räknade med att på Jesu tid, så när man talade om lagen, så fanns det inte mindre än 613 olika bud. Och jag vet inte om det fanns en tolkningar av de här buden och kommentarer om de här buden som gjorde att det blev ännu mera. Men även om det nu bara var 613 bud som skulle hållas, hur ska man hålla dem? Hur länge? Hur mycket? Hur bra? Etc. Vi läser vidare. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud, han är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Så om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Med andra ord, det hjälper inte. Jag kan inte gå ut och mörda lite men samtidigt vara väldigt trofast i äktenskapet och då kompensera det, eller tvärtom liksom. Utan det, lagen är som en helhet. Han som har sagt, låt mig, den läste vi redan, 12, tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Vad är det för en lag? Och den lag som Jesus har uppfyllt lagen i vårt ställe. Till domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över nåden. Det är en ganska häftig mening. Barmhärtigheten triumferar över domen. Så här ser vi att det finns liksom ett motsatsförhållande här. Och här kommer jag nu till min ekvation. Kommer ni ihåg att jag började med att tala om en ekvation? Det finns en ekvation som inte går ihop. Och vad är den? Jo, Gud har olika attribut. Och de uttrycker allihopa hans fullkomlighet. Hans totala karaktär. Vi kan inte separera dem. Så om Gud är absolut helig och hans lag uttrycker detta. Den här lagen visar vad hans helighet kräver. Står i Romarbrevet 8:4, lagens rättfärdiga krav, eller rättsmätiga, det vill säga lagen har ett krav, och det kravet är, lev 100% helig eller dö. Så lagen kan man inte dela på, som människor gör, utan han säger här att om du sticker ditt lillfinger in under den här lagboken, ja, då är du skyldig att hålla hela en. Så med andra ord, antingen måste någon fixa det här åt oss, eller så är det kört. Men det trodde inte fariserna. De trodde att de kunde hålla den här lagen så gott de kunde. Och att de trodde att de höll den ganska bra. Och även om de inte höll den 100%, så höll de den i alla fall bättre än de här vanliga människorna där ute. Så det måste ju Gud ha förståelse för. Nej, säger han. Det är inte så. Stick ditt lillfinger in under lagen och du är skyldig att hålla hela lagen. Och frihetens lag är att vara ledd av den ande som är given av Gud till alla troende. Som vittnar om att lagen en gång har blivit uppfylld. En gång för alla, fullkomligt. Och där är frihetens lag. Inte att synda, men att låta någon leva vårt liv. Det liv som vi egentligen inte kan leva. Som Galaterbrevet 2:20 talar om. Att... han säger att det är inte jag längre som lever, det är Kristus som lever i mig. Så vad är då utmaningen? Vi ska tala om utmaningen, utvägen och utfallet. Utmaningen är att människan är fallen. Är det någon som tvivlar på det? Men i Romarbrevet 3 så läser vi om det, verserna 9-18, då står det att det finns ingen som är rättfärdig. Och sen gör han en hel lista på synder och problem. Och han säger att allt detta är vi skyldiga till. Det vill säga, liksom, vi har potentialen. Det betyder inte att vi lever fullt ut syndiga på alla områden lika mycket. Men det betyder att vi har potentialen att vara allt detta. Så människan är fallen och Gud är helig. Vad är ekvationen säger? Jo, synden måste straffas. Okej? Okay? Samtidigt så står det i 1 Johannes kapitel 4 och verserna 8, men också verserna 8 och 16, att Gud är kärlek. Okej. Okay. Det står inte att han har kärlek eller sådär, utan han är kärlek. Det är hans karaktär och hans natur. Så Gud är både kärleksfull och helig. Jesaja vittnar om att han är helig, Jesaja 6:3, men också i 1 Petrus 1:16. Så vi ser att Gud är både kärleksfull och helig. Så synden måste straffas. Så det här har Gud ett problem med, om man nu kan tala om att Gud har problem. För att, kan Gud allt? Ja. Men hur ska han kunna välsigna någon som är syndfull? Det går inte. Men han vill göra det. Det här är utmaningen. Så vad är då utvägen från det här? Jo, vi kan slå upp Saltaren 85. Saltaren 85. Och vi ska titta på verserna 10 till och med 14. Och läser ni engelska biblar eller kanske andra språk också, så kan det variera en vers på grund av titeln. Eller rubriken rättare sagt räknas som en vers. Så Saltaren 85. Med början i vers 10. 5, början vers 10. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas, rättfärdighet och frid kyssas. Sanningen ska växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himmelen. Herren ska ge oss det som är gott, vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg. Om vi nu fokuserar lite grann på vers 11, så står det att nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Här har vi ett fantastiskt äktenskap som beskrivs. Där olika attribut som Gud har möts. Och normalt sett så skulle vi säga som människor, som fallna människor, att det där är en motsägelse. Men det finns en förklaring till varför det inte är en motsägelse. Det finns fyra ord här i versen. Och den första här, det är nåd, och hebreiskans kesed. Och kesed, det betyder egentligen godhet eller vänlighet. Någonting som vi skulle betrakta som väldigt positivt. Så Gud är godhet, han är vänlighet. Det översätts med nåd här. I vissa översättningar är det barmhärtighet. Men sen står det också rättfärdighet här, tzedek. Och ja, det betyder rättfärdig, helt enkelt. Nu missade jag ett ord. Sanning var det först, imeth. Och det betyder sanning, men också trofasthet eller orubblighet. Det vill säga att Gud kan inte förändras. Och sedan det sista ordet här är då frid, som är ordet shalom, som alla säkert känner till. Det finns också i många andra språk, men i hebreiska är det shalom, som betyder komplett, sundhet, välfärd, fred. Det är sådana här väldigt brett ord. Liksom. Det är bara överöst med superlativ. Och de här fyra sakerna talar den här versen om. Så då undrar vi lite grann. Hur ska de här sakerna gå ihop? Sanningen är att vi är syndare. Men sanningen är också att Gud är nådesfull, barmhärtighet och god. Hur ska det gå till? Hur ska Gud kunna välsigna oss trots att vi är syndare? Och sedan ser vi också rättfärdighet. Gud är absolut helig, han är absolut avskild från den här världen. Hur ska vi kunna ha frid inför en sådan Gud? Det kan vi bara ha om vi är skuldfria. Och det är vi inte. Så det här är en ekvation som inte går ihop. Och vad gör Gud då? Vi söker svaret direkt i skriften. Andra Korinthierbrevet 5:18. Andra Korinthierbrevet 5:18. Och verserna 18 till och med 21. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus, genom och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt er försona er med Gud. Den som inte visste av synd, vers 21, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så hur löser Gud problemet? Han tar hela mänsklighetens synd och lägger det på Jesus Kristus. Jesus Kristus dör för våra synder, tar straffet i vårt ställe. Sedan ger Gud oss hans rättfärdighet till oss som gåva när vi tror på honom. Vilket utbyte! Helt fantastiskt! Liksom. Ge oss, ge mig, säger Herren, allt det värdelösa, allt skräpet, så ger jag dig allt det underbara, allt det fantastiska, bara du går med på det här bytet. Och jag menar, jag förstår inte liksom varför vi inte skulle gå med på ett sånt byte. Det är helt fantastiskt. Det är det bästa erbjudande som någonsin har existerat i det här universum. Okej, okay, vi läser vidare i Efesierbrevet 2:16. Det finns massa versar som förklarar hur den här ekvationen numera är löst och fungerar alldeles utmärkt. Inte på några mänskligt kompromissande sätt, utan på Guds eget sätt. Så skulle han, Efesierbrevet 2:16, så skulle han i en enda kropp, det vill säga Jesu kropp, försona de båda med Gud genom korset, sedan han där har dödat fiendeskapen. Så allt det här som stod i kontrast till det här liksom att Guds kärlek, Guds helighet, hur går allt det här ihop? Gud tog itu med det på korset. Och sedan i Kolosserbrevet 1:20, bara lite längre fram, så ser vi exakt samma sak. Och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiende. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Förlåt mig. Är det inte fantastiskt? Det här var utvägen. Korset är lösningen. Är det undra på, eller ska vi undra över, varför det står i, förlåt mig, första Korinthierbrevet att korset är en dårskap för de som inte tror. Jag menar, man säger, ja men visst, liksom, mänskligheten kan lösa sina problem, inga problem, bara vi liksom sätter oss ner och diskuterar de här sakerna. Bara vi har tillräckligt mycket mineralvatten och tillräckligt mycket frukt och anteckningsblock och vi kan informera med PowerPoint-presentationer och allting och utbilda människor världen över. Absolut, vi kommer att lösa allt, inga som helst problem. Nej. Det finns ingen lösning på den här ekvationen. Den enda lösningen, titta i facit längst bak, det står bara genom korset kan denna ekvation lösas. Och det har den gjort. Men den måste också erkännas. Så säger, här har vi lösningen. Nej, jag tror inte på den. Jag har min egen lösning. Och när jag hade mina egna lösningar så råkade de bli rätt. Det var ju bra då. Men ofta de lösningarna som den här världen producerar, de är inte rätt. De är inte rätt. De tror att allt det här går att fixa. Men det gör det inte. Bara korset kunde lösa det. Så utmaningen består i att Gud är både kärleksfull och helig samtidigt. De här två attributen är lika viktiga. Och de är en del av hans totala väsen. De kan inte kompromissas. De kan inte uttryckas separat eller frånskilt varandra. De måste till en lösning. Vad var utvägen? Att i Jesus Kristus straffa vår synd så att vi blir heliga i honom och att han nu är fri trots sin helighet att älska oss fullt ut. Och vad blir då resultatet? Vad blir då utfallet? Vi läser kort några versar så får ni själva avgöra. Efesierbrevet 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har vad välsignat oss med alla de himmelska där all den himmelska världens andliga välsignelse. Det vill säga på grund av det Jesus gjorde på korset och som Gud Fadern visste redan i evigheten dåtid att han skulle göra. De människorna som skulle tro på honom i tiden, de har han satt in i Jesus Kristus och redan innan tiden begynte, innan någonting var skapat, så var vi sittande med honom i det himmelska, redan välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Wow! Skulle jag vilja säga. Ni sa det inte, du var tvungen att säga det själv. Så det här är fantastiskt. Efesierbrevet 1:3. Låt oss läsa vidare. Psaltaren 145 och vers 17. Psaltaren 145 och vers 17. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Här ser ni. Han är rättfärdig och han är nådig. Hur går det ihop? Om han är rättfärdig, då kan han inte tolerera vår synd. Men han är nådig. Men hur går det ihop? Det går ihop bara genom att vi förstår att ekvationen löstes. Ni vet i matte hur man sätter ett x, liksom det är den okända komponenten. Det här x:et som i gamla testamentet, liksom, hur ska det här gå till? Liksom, man hade lite aningar, man räknade runt det här på olika grejer, men hur ska det gå till? Nu är det inte längre ett x, nu är det ett svar. Nu är det ett klart och tydligt svar. Och nu ska vi som avslutning läsa Romarbrevet 8, verserna 31-39. Så ska vi också se här vad som var utfallet av att Gud gjorde allt detta för oss. Romarbrevet 8 och vers 31-39. Vad ska vi nu säga om detta? Och vad är det han syftar tillbaka på? Han syftar tillbaka på de 8 kapitel som han har undervisat om frälsningens fantastiska innebörd. Vad ska vi nu säga om allt detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? En retorisk fråga. Det vill säga, den förväntar sig inte ett svar, för svaret är redan givet. Ingen är svaret. Eller ingenting. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade dem för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Här har vi det. Det vill säga, det hade varit omöjligt för Gud i sin helighet att välsigna oss. Därför att han själv är helig i sin karaktär och natur. Men nu har han i Jesus Kristus fixat det, för att tala gatusvenska. Han har fixat det. Och därför kan han nu skänka oss allt med honom. Och sen, vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Det finns inte. Det finns ingen domstol vi kan bli dragna inför. Ja, här i världen kan vi bli anklagade för allt möjligt, och det blir vi också. Men i det eviga perspektivet, det himmelska perspektivet, ur det gudomliga perspektivet, så kan vi aldrig bli anklagade. Vem är den som fördömer, vers 34? Kristus Jesus är den som har dött, det vill säga han som har blivit fördömd för vår skull. Ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Uppståndelsen är kvittot på att Gud accepterade Jesu Kristi död på korset. Han hade inte uppstått, för bara en rättfärdig människa kan uppstå. Hade han varit syndig, då hade han varit kvar i graven. Därför att döden kräver att alla syndare stannar kvar i döden. Men nu var han rättfärdig och betalade också vårt pris. Eller priset för vår synd. Och därför är han nu uppstånden. Det är kvittot. Därför är uppståndelsen viktig. Därför är söndagarna viktiga. Uppståndelsens dag. Därför firade man gudstjänst på söndagarna. Därför att det är den dagen då vi minns hans uppståndelse. Så. Vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Det går inte. Därför att synden är redan betald för. Betyder det att vi kan synda hur mycket vi vill? Nej. Det betyder att Gud disciplinerar oss. Han tuktar oss. Och så vidare i sin faderliga kärlek. Men ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Mm. Vi har upplevt en del av det, kanske inte allt. I någon mån. Men inget av det förmår att skilja oss från Kristi kärlek. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Vers 37, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Inget annat skapat. Även Lucifer är skapad. Inte ens Satan med alla sina fallna änglar och detta kosmiska system kan göra någonting emot oss. Det är ganska fantastiskt. Så, vad har vi för en ekvation? Vi har en utmaning. Gud är helig. Gud är kärleksfull. Det går inte att kombinera. Vad har vi för en utväg? Korset. Han dör för våra synder. Och därmed är Gud nu fri att uttrycka sin kärlek. Och där ser vi också nu på det här på ett fantastiskt sätt hur alla de här välsignelserna har blivit eller kommit oss till del. Så vad kan vi dra för en slutsats av det här, för en tillämpning? Hur använder vi vår upphöjda ställning? Om jag är en förälder, fader, en moder, om jag är en chef, om jag är äldre i skolan, liksom jag går på högstadiet och det är folk som går på lågstadiet. Alltså, jag är liksom på något sätt i en ställning där jag har ett mått av auktoritet. Hur använder jag det? För att döma människor? För att straffa människor? Nej, det står att Gud har upphöjt sig själv. Inte för att döma i första hand. Men han är tvungen att döma om människorna inte omvänder sig. För hans helighet kräver det. Men om de bara ropar till honom och tar emot hans lösning. Då blir domens tron en barmhärtighetens tron. Är ni med på visorna? Eller på vad jag säger? Det är det som är så underbart. Gud har inte sagt, åh, jag älskar min makt. Så att jag kan sända blixtar i huvudet på folk. Nej, han säger jag upphöjd för jag väntar på att ge er nåd. Fattar ni det, judarike? Att gå inte till Egypten därför att Egypten har inte ett dugg att ge. Kom istället till mig. Jag har någonting för er därför att jag upphöjd för att jag kan och vill och kommer att välsigna er om ni vänder er till mig. Därför triumferar barmhärtigheten över dem. Kan vi förstå att detta är Guds? Han kunde ha låtit mänskligheten vara kvar på den plan som vi är och sagt att okej, jag älskar er, men tyvärr, jag är ledsen. Min helighet kräver att jag dömer er. Men han gjorde inte det. Det var därför han sände sin enfödde son Jesus Kristus in i världen i Johannes 3:16 för att dö för världens synder. Det var därför han gjorde det. Och därför kan vi här säga till oss själva och till varandra och till den här världen. Ekvationen är löst. Det står inte längre x där. Det står istället en sån här stor R, rätt, som man hade i skolan. Liksom, rätt. Vad är lösningen? Korset. Och därför kan Gud nu uttrycka sin barmhärtighet som han vill. Är inte det fantastiskt? Så här vi ber för de här tankarna, Jesus. Vi tackar dig för att den här ekvationen, omöjliga ekvationen, har blivit löst. Och vi lever nu i de positiva konsekvenserna av denna lösta ekvation. Och det är där som hela detta överflödande kristna bibliska liv är tillgängligt för oss. Om vi bara tar till oss det. Och inte hoppar upp på de här, som vi tror, snabba hästarna som ska tas till Egypten. När du säger att dina hästar hinner så lätt, eller världens hästar hinner ifatt oss. Men Herre, du har en gång för alla löst denna ekvation. Om vi bara tar till oss den. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi ber också kort för de som lyssnar på internet. Och kanske funderar över det här. Du har kanske blivit tilltalad av den här predikan. Den helige ande har rört vid ditt hjärta. Och ja, Gud är helig. Ja, Gud måste döma synden. Vi är alla syndare. Men bara genom att tro på hans fullbordade verk. Att du dog på korset, Jesus. Betalade vår synd. Det är allt som behöver förstås. Och tros på att tas emot. Och vi uppmanar dig att tro att du är en syndare. Och att Jesus dog för dina synder. Och att han förlåter dig i det ögonblick du tror på det. Om du tar emot honom, tror på honom. Då får du evigt liv som en gåva. En gåva kan inte förtjänas. En gåva kan inte betalas för. Den måste bara tas emot. Och det är det som Bibeln uppmanar oss att göra. Ta emot det eviga livet som en gåva. Johannes 6:47. Den som tror har evigt liv. Den som tror har evigt liv. 1 Johannes 5:13. Jag skriver dessa ting till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vi kan veta detta genom att tro. Och vi ber Herre att många skulle fatta det beslutet när de lyssnar. och ta till sig denna fria gåva. Vi ber dessa ting i ditt namn, Jesus. Amen. Okej, så följande gäller.